Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria.
Allesammans och välkomna ska ni vara till Nyhetshelgen nummer 68. Hej Ingrid!
Hallå Maria, hoppas att du har det bra idag.
Ja, det är fortsatt kvar till Trelleborg. Jag bad ju om regn i fredag, så det blev jag bönhörd vad det gäller. Men det lättar inte riktigt upp, så jag sitter här och svettas lite. Men ni får ha överseende med det. Du, idag Ingrid, har vi mycket på agendan. Dagens huvudrubrik är ju hatet mot Trump.
Mm. Detta fullständigt bindgalna hat som riktas mot honom. Framförallt alltså, människor som bara ser mainstream-medierna och läser mainstream-tidningarna. De tror på fullt allvar att han är helt galen och korkad.
Vi hade besök av en annan vän här i helgen som är anhängare av den tesen. Jag tror att Marcus och jag tog ur honom en del av de villfarelserna. Han hävdade bland annat att Trump var dum i huvudet, vilket vi brottade ner honom om, tror jag. Jag menar, bara en sån enkel sak som man kan säga till folk: tror ni att han hade kommit dit där han är om han var dum i huvudet verkligen? Det är inte så sannolikt. Du, vi fick precis innan vi satte igång inspelningen här idag goda nyheter om SD.
Ja, nu har ju Åkesson gått ut, de har haft presskonferens idag på morgonen och sagt att nej, vi kommer inte att gå med i den här migrationsuppgörelsen. Det var ju precis det vi uppmanade honom till.
Han kanske lyssnar på podden, Åkesson. Ja. Ja, nej, det är bra. De ska inte gå med på några halvkvädna visor. Och så blir det också lite snack om galna FN. Vår vän Gudmundur Braga som skrev ju om det redan i lördags, men det har kommit lite mer nyheter om hur knäppa de är.
De är ju sanning knäppa.
Ja. Du har fått ett litet mail från en lyssnare slash tittare.
Ja, det är Lasse som tycker att vi har haft mycket bra program de senaste veckorna. Och han hade en liten kommentar till det här med polisens förfall som vi pratade om i fredags. Och han minns när han var ung och råkade cykla på cykelbanan, och då kom det ju en polisbil. För sånt hände på den tiden. Det körde faktiskt runt poliser och hade tid att kolla om folk cyklade på gångbanan. Och snabbt som fan hoppade man av och kom på sig själv. Polisen, då behövde liksom bara sakta in och säga till, och man visade respekt. Och så säger han att idag finns inte den respekten längre. Och polisen skiter i vad folk gör, för de har inte tid och de har inte resurser. Men också för att det är så många medborgare som skiter i alla regler. Och jag fick faktiskt ett samtal på samma tema i förmiddags från en Jonas som just hade haft en skräckupplevelse på tunnelbanan. Liksom det är det att alltså, sätena är så smutsiga och folk sitter med grova smutsiga kängor uppe på sätena. Och han har försökt sig på att säga till någon gång, men det är ju förenat med livsfara. Och vi kom fram till att det här är också ett sorts jihad. Störa allt det vi har, att skapa denna oro runt oss, att det är smutsigt och fult och förstört.
Det är väl det här lågintensiva asymmetriska inbördeskriget som vår vän Olle Wahlström, heter han ju inte, Olle Fjordgren, förlåt ja. Mig. Tänkte jag på en helt annan person. Har talat om och som jag har intervjuat honom om vid flera tillfällen. Det är just det här att det är en typ av krigföring att skapa kaos.
Mm. Och de här människorna måste inte själva vara medvetna om att det är det de gör. Nej. Men tar du hit ett visst klientel människor som har liksom hjärntvättats till att uppföra sig så här redan från start, så behöver de inte ens veta varför de gör det. De ingår ändå i detta jihad mot oss.
Mm. Och som vi har konstaterat tidigare, det tål att sägas igen, varför det inte är fullständig kaos i ett land som till exempel Marocko, som du känner till väl, det är ju just därför att det står poliser och militärpoliser precis överallt. Och du kan ju pröva att göra någonting sånt, för de klipper dig direkt. Och
därför att i de länderna vet de hur deras egna medborgare uppför sig. Det gäller att hålla dem i strama tyglar, men när de kommer hit utgår vi från att de är som vi. Ja, och då går det illa.
Ja du. Du, i fredags så tittade vi på och lyssnade på en video med en väldigt häftig sheriff från Florida som satte ner foten om lag och ordning och sa att ja, ni kan ju ta och komma hit och försöka och kaxa er, så ska vi med en själ visa er var skåpet ska stå. Men du hade en poäng med den här videon som... Ja.
Och den kom bort för att jag började prata om mannen vars namn jag inte kommer ihåg då, men det har en tittare upplyst mig om. Greg Gutfeld heter han, som fick det här utbrottet att han ville minsann vara med vinnare oavsett vilken färg de hade. Så jag glömde liksom den viktiga poängen, hur detta knöts ihop med svensk polis. Så vi ska titta precis på bara slutet.
Tearing up Clay County, that's not going to be acceptable. And if we can't handle you, you know what I'll do? I'll exercise the power and authority as a sheriff, and I'll make special deputies of every lawful gun owner in this county. And I'll deputize them for this one purpose, to stand in the gap between lawlessness and civility. That's what we're sworn to do, and that's what we're gonna do. You've been warned.
Ja, det han säger här som är så fantastiskt, som man kan göra i USA eftersom de har sitt Second Amendment, nämligen rätten att bära vapen. Han säger ju här att om detta fortsätter så kommer jag att utse varenda laglydig vapeninnehavare till vice sheriff.
Ja.
Så ska vi nog ta i tur med er. Och då tänkte jag så, tänk om svensk polis hade fått lov att göra så. För vi kommer förr eller senare att komma till ett läge när vi behöver laglydiga människor med vapen. För de kriminella har hur mycket vapen som helst. Men nej, de gör istället allt för att liksom tvinga av folk sina vapen. Mm. De är ute efter jägare och allt möjligt. Liksom.
Sportskyttar och... andra fredliga människor. Det här med att bära vapen, Second Amendment, det är ju en skrivning som många svenskar har väldigt svårt att förstå vad den går ut på. De tycker bara att ja, men det är någon lag från 1700-talet när då konstitutionen kom till, och då var det ju, fanns det ju indianer som kunde rida in i ens hus och sånt, man hade otur. Men det har inte bara med det att göra. Det, så som konstitutionen är skriven, så handlar det om att folket ska alltid kunna göra uppror mot makten om så behövs. Med vapen.
Alltså, de behöver inte gå med högafflar och facklor till Vita huset. De skulle faktiskt kunna inta det med våld om det till exempel kommer en dement president in där.
Ja, någon särskild syftar på ja, nej, men det är väldigt intressant. Founding Fathers i USA var mycket förutseende där. Ja.
Snacka om tidsresenärer. Vi har ju varit inne på det de senaste gångerna här, med att det är människor som vet saker som de inte borde veta.
Som orden,
ja, och för det är faktiskt så att anledningen till att just Amerika har liksom utvecklas till världens mest fantastiska land, det är därför att de här founding fathers skrev världens bästa konstitution. Och hur de kunde förutse allt detta och skapa en konstitution som håller i alla väder genom alla tider, det är ju helt makalöst.
Jag tror att det var så enkelt som att det var väldigt, det var ju sådana upplysningsmänniskor, hela högen, som var väldigt smarta helt enkelt och medvetna om att makt korrumperar alltid. Mm. Och därför så lavade de för att det inte ska hända i USA. Yeah.
Och byggde in massor med fantastiska saker. Så att jag tycker att vi skulle helt enkelt, när vi gör om Absurdistan till Sverige igen, så kopierar vi den amerikanska konstitutionen, så får vi en garanterad yttrandefrihet och en rätt för laglydiga människor att kunna försvara sina egna liv med vapen.
Hear, hear, Ingrid. Fröken Ghislaine Maxwell, eller Ghislaine Maxwell.
Ja, de flesta verkar överens om att det är Ghislaine hon ska heta nu.
Det är ju då av fransk-brittisk börd. Hon greps ju i torsdags och vi pratade om det i fredags. Och som vi konstaterade då så var det ju en av dina fåglar som lät meddela att hon har varit i USA hela tiden. Allt det här att hon skulle ha dykt upp i Paris och Israel och London och överallt, vad det var, det är bara skitsnack. Hon har varit i USA hela tiden därför att hon har inte kunnat lämna landet.
Nej.
Och FBI har hela tiden haft koll och bara väntat på rätt tillfälle att slå till. Och sen är det väl också så här att åklagaren som först ledde det här Epstein-målet, Berman, han blev ju avsatt.
Mm. Och en händelse som ser ut som en tanke, att hon greps kort efter det. Men faktum är att FBI, enligt mina fåglar, tappade ju bort henne. De hade koll på henne första tiden, men det var först när hon dök upp i den här gården som hon hade köpt kontant för $1 million som de kunde gripa henne. Nu hör jag liksom på olika presskonferenser att de säger att de har haft koll hela tiden. Men det säger frågan, nej det har de inte. Alltså, de hade koll
på det huset.
Men de
har haft koll nu en längre tid på det här huset som hon köpte i vintras, vad jag förstår.
Ja, det har de. Och när hon då till deras stora förvåning flyttade in så knep de henne.
Mm. Fåglarna hade ju också, vill jag minnas, uppgifter redan i fredags om att hon var ytterst motsträvig till att låta sig gripas. Och det är uppgifter som stöds av de som har hört den här ljudinspelningen av hennes. För hon var med på länk nämligen under själva den här proceduren, alltså häktningsproceduren då. Hon ska enligt uppgift ha skrikit och gapat och varit väldigt upprörd över och hur kunde detta hända henne och sådär. Och det talar ju emot att hon redan nu har en deal på plats.
Men förhoppningsvis kommer hon att göra någon deal. Och det är ju många som säger att med hennes personlighet, en supernarcissist, så kommer hon att hänga alla hon kan hänga för att komma billigare undan själv. Och det är ju faktiskt det vi vill. Därför att det viktiga är inte att just Ghislaine Maxwell kommer i fängelse i 40 år. Utan det viktiga är att hela det nätverket exponeras. Mm. Och det är ju, det kommer vi tillbaka till när det gäller Donald Trump. Att det är ju en av anledningarna till att medierna hatar honom så gruvligt. För att de är ju själva en del av detta perversa system.
Så är det, och både du och jag såg innan idag, vad heter det, 60 Minutes Australia. Ja, de är mycket bra, de har väldigt bra koll på det här, därför att, och jag tror det har att göra med att huvudvittnet Virginia Roberts Guffrey, hon är nu mer gift med en australiensare och bor i Australien, så där har vi kopplingen där. Och de hade pratat med henne nu efter gripandet och hon var strålande glad och sa att äntligen händer det någonting. Och hoppas hon, och hon sa också där, hon är narcissist och hon skiter fullständigt i alla utom sig själv. Så hade jag varit som prins Andrew hade jag varit jätterädd i det här läget, därför att hon har ingenting att vinna på att försöka skydda någon, tvärtom. Så att fortsättning följer där, Ingrid. Det ska bli oerhört spännande att se vad som händer.
Ja, och sen är ju många väldigt oroliga för att hon inte kommer att klara livhanken. Det är nog inte så många som tror att hon kommer att ta livet av sig, men det tror vi ju annars inte att Jeffrey Epstein gjorde heller. Men nej, hon kan ju råka ut för någonting, men vi får väl ändå förutsätta att de har stenkoll på henne.
Det hoppas jag. Och som sagt, hon, den här nya kvinnliga åklagaren, verkar vara ett jäkla rivjärn. Så att, det blir nog en lite annan regim än under den här mystiska Berman.
Yeah.
Men ja, vi håller tummarna för att hon hålls vid liv och kommer att vittna.
Mm.
Mm. Jaha, vad är nu det här med FN?
Jag trodde vi skulle börja prata om invandringen, att allt färre vill ha invandring.
Mm, men det är ju, FN kräver ju det av Sverige.
Ja, ja, men jag tänkte att jag skulle ta det lite på slutet. Ja, men i alla fall så är det så att nu har det gjorts en ny opinionsmätning om huruvida svenskarna vill ha mer invandring, mindre invandring eller ungefär som idag. Mm. Och då visar det sig då att 63% vill att Sverige ska ta emot färre asylsökande. Det är en uppgång med 7 procentenheter sedan förra mätningen. Som var 2018. Så de är inte allt för glada att göra såna här undersökningar. Och det är alltså 8%, det är en minskning på 4, som vill ha fler. Och 19 vill ha lika många, det är minus 3. Och så vet ej är det 9%. Men jag tyckte det var ju 29%, det kanske var något annat.
Ja, det är hur som helst intressant att färre säger att de vill ha, eller fler säger att de vill ha färre, ska jag säga. Och man kan också misstänka, vi ska se ett litet klipp här alldeles strax från Sverigebilden, tror jag vi börjar med det i klippet. Och han börjar med att konstatera att det är fruktansvärt svårt att få folk att svara på frågor om det här. Det finns fortfarande ett enormt tabu kring att liksom säga vad man faktiskt tycker, och dessutom blir det väldigt uppenbart att folk är hemskt hjärntvättade. Så man kan ju misstänka att förutom de hjärntvättade så är det många som svarar på, många vill säkert inte svara alls, kan jag tänka mig. Jag kan tänka mig att det är ett stort bortfall i såna här undersökningar.
Yeah.
Och jag tror att, som du var inne på också när vi pratade innan programmet idag, många säger, istället för att säga att de vill ha färre som kommer hit, så kanske de säger jag vet inte, eller som nu, eller någonting sånt där.
Ja, precis. Och nu ser jag vad det här med 29% var. Därför att det var väldigt många som tyckte att 10 000 per år vore en bra gräns. Mm. Och 29% svarar vet ej på det här med gräns på 10 000. Och det, jag är helt säker på att de absolut flesta där skulle vilja säga att de vill ha den gränsen, men det vågar de inte. Och varför svenskarna är så erbarmligt fega, det har jag inget riktigt svar på.
Ska vi se klippet när stackars Sverigebilden försöker få folk att prata om det här?
Gör vi.
Har du tänkt tanken att i framtiden kan svenska bli en minoritet i Sverige? Många tackade nej till att ställa upp på en intervju efter att de fick höra frågan i förväg. En annan avbröt under en pågående intervju. Frågan är tydligen väldigt känslig. En annan ville berätta, men ej på film. Se dig omkring bara, sa han till mig. Det var verkligen inte lätt att få folk att ställa upp på en intervju denna gång.
Har du tänkt tanken någon gång att svenskar kan bli minoritet i sitt egna land i framtiden?
Nej. Sorry.
Nu när du hör frågan så här, vad känner du då?
Ja, det är mycket möjligt. Jag menar, vi bor på ett och samma klot. Och gränserna har ju vi målat upp för många, många år sedan. Och det är ju inget som vi behöver tänka på idag egentligen, tycker jag. Så det stör mig inte alls.
Lite siffror och statistik från SCB, Statistiska centralbyrån. Ungefär 500 000 var utrikesfödda 1970. Mm. År 2000 var siffran 1 miljon. Och nu senaste siffran från 2019 så är det drygt 2 miljoner utrikesfödda.
Mm. Ja.
Vad tänker du liksom, hör den här prognos, eller ingen prognos utan statistik över tid?
Ja, ingenting egentligen, utan folk rör sig lättare idag än för 50 år sedan. Mycket lättare över hela världen. Mm. Så att jag tycker inte det är konstigt alls.
Alltså jag blir helt, jag vill slå till honom, Maria. För det första, alltså det här, vi bor på samma klot, och så på den förargliga göteborgskan dessutom. Alltså han
du, vi har många vänner i Göteborg.
Ja, men det är inte alla göteborgare som pratar förarglig göteborgska, vill jag säga.
Nej, det är sant.
Nej, men alltså det är helt galet, och vi har målat upp gränserna för många, många år sedan. Alltså man får, jag förstår inte hur en sån människa ens kan få på sig kläderna på morgonen. Det är ju ingenting i hjärnan.
Hej, okej. Har alla nationer upphört att existera, eller vad menar han? Bara för att man har större möjligheter att resa idag än för 50 år sedan, så finns inte nationerna längre.
Nej, han tillhör väl de som tycker att det spelar ingen roll, och vi är alla människor, vi bor på samma klot och sådär. Ja, sådana kommer alltid att finnas, men det var bedrövligt att se. Det var en kvinna som var mycket bekymrad över saken. Men för övrigt var det ju såna här tuffar. Och sen också de första bilderna som liksom börjar det här reportaget. Alltså såg man en svensk, det var någon blond dam som stod och letade bland kläder. Sen var det ju bara utlänningar. Och om man tror att det betyder, om man på allvar tror att det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll att de inte kan vårt språk, det spelar ingen roll att de inte tycker om vår kultur, det spelar ingen roll att de inte har någon solidaritet med vårt land och vårt folk. Ingenting spelar någon roll.
Jag vet inte riktigt vad det är för sjuka det här, vad det är för liksom alien som har infesterat svenskarnas hjärnor och gjort dem inkapabla att tänka. Och liksom uppenbarligen gjort att folk förväxlar då den här totala självutplåningen med att om man inte är utplånar sig själv och bara allting är jättebra, alla är bra och alla är välkomna, så hatar man andra människor. Det är ju en himmelsvid skillnad mellan att hata andra människor och andra länder och att säga vi finns inte och hela världen kan komma hit och vi kan mycket väl byta ut hela alltså den etniska svenska befolkningen och det hade inte spelat någon roll och så vidare. Jag tror att det blir tydligt ofta när man jämför med djurvärlden. Alltså de flesta människor blir otroligt ledsna om de hör om någon djurart som är utrotningshotad. Ja. För det är de flesta på det klara med. Det är ju mångfald i naturen. Mm. Att det finns massa olika sorters djur och arter, underarter och sådär. Men det går tydligen inte att applicera på alls på människor. Det är väldigt konstigt att man...
Ja, det är väldigt, väldigt konstigt. Och jag menar, det är till och med så att Naturvårdsverket, tror jag det är, de har ett program för att bekämpa invasiva arter. Därför att det är väldigt viktigt att de svenska djurarterna kan fortsätta att frodas. Och om det kommer in invasiva arter så kan de ta över. Varför förstår de inte att det fungerar exakt samma sak alltså bland människosläktet? Varför skulle just svenska folket kunna utrotas? Vad är poängen med det? Varför inte vi värda att bevara?
Om en vit noshörning vill fortsätta existera, betyder det att han hatar andra noshörningsarter då, eller?
Det är så dumt.
Det är jättedumt, och det här blir ju ännu tydligare då när vi ser ett klipp här med vår vän Louie Ahmed som har varit ute och pratat med folk på stan i Stockholm om fall de kan tänka sig att han gifter sig med deras minderåriga syskon.
Ja, jag kan börja med att säga att hans första fråga är om de tycker det är bra med mångkultur. Ja, säger alla. Ja, för jag är en annan kultur, för jag liksom leva enligt den. Ja, visst! Och sen kommer frågan som de inte är så helt bekväma med.
Skulle det gå bra om jag gifte mig med en 12-årig eller 11-årig i Sverige?
Ja, nej. Eller jag hade inte velat att du gifte dig med min syster till exempel.
Varför inte?
För hon är 15.
Men i min kultur så går det att gifta mig med små barn.
Men jag hade tyckt det känns konstigt, som min lilla syster är liksom 15, så hade jag tyckt det var konstigt om hon gifte sig med en vuxen.
Men det är en del av min kultur. Är det fel om jag gifter mig med ett barn då?
Alltså om du vill det och om du liksom, om det är din grej, men jag hade inte velat att det var jag eller att det var min syster.
Varför inte?
Jag tycker att det känns konstigt som att min syster är ett barn.
Har du små syskon eller?
Ja.
Hur gamla är de?
8, 16, 22 och 25.
Skulle det gå bra om jag gifter mig med den 8-åriga?
Nej.
Varför inte?
För jag tycker att man måste vara vuxen för att gifta sig.
Men enligt min kultur så går det att gifta sig med en 8-årig person faktiskt.
Mm, det kanske inte är... I Sverige är inte det tillåtet.
Men i min kultur är det tillåtet.
Ja.
Men du sa att det går för mig att utöva min kultur.
Jo, men det beror väl på.
Alltså, jag tror inte det.
Varför inte?
För liten tycker jag.
Men enligt min kultur så går det.
Ja.
Har du småsyskon?
Ja, en lillebror.
Hur gammal är han?
Han är 19.
19?
Ja.
Okay. Men hade han varit 11, säger vi, skulle det gå bra om jag gifte mig med honom?
11? Ja, inte honom då, men...
Varför inte?
Det tycker jag man ska köra efter när man är myndig liksom. Mm.
Fast det är ju så att enligt min kultur så går det att gifta mig med en 11-åring.
Ja, det är ju vanligt för er. Men det är inte jag vald med, så jag vet inte riktigt.
Men du sa att jag får praktisera min kultur.
Ja.
Men.
Ja.
Så det slår mig nu när jag ser det här för tredje, fjärde gången vad det nu är. Att då, alltså svenskarna tycker ju att invandrarna får göra som de vill med sina barn. Det är när det kommer till deras egna syskon. Och det de inte är vana vid. Det är då de säger nej.
Mm. Precis, exakt. Ja, men ni, om det är er kultur så kan ju ni, och det här är ju egentligen, vad är det för skitinställning? De är totalt illojala med barn som blir bortgifta. Ja. Var de tillhör en annan kultur, de kan skita i.
De muslimska barn är inte så mycket värda. De kan ju bli bortgifta, för det är ju deras kultur. Ja, faktum är att det fungerar ju i stort sett så i Sverige. Vi har ju inte haft någon lag... Någon liksom lag med tänder mot barnäktenskap. Nu har den väl skärps, men det är ju flera som har då liksom konstaterats vara gifta när de kommer hit. Ja, men då är det väl så då.
Mm. Information till dig som är gift med ett barn, den här mailen som de har. Och broschyren då som ja. Man har gjort haft mycket kul åt på Twitter, ja nej alltså det är så missriktat. Jag säger att Lars Åberg, vår också vän, har ju också kallat det för strukturell välvilja.
Ja, den är mycket bra den artikeln faktiskt. För han går ju igenom det här och säger att nej, det finns ingen strukturell rasism. Men vad som finns är en strukturell välvilja. Där de med andra kulturer och som kommer från andra länder. Det är de har inte någon, de blir inte utsatta för diskriminering. Tvärtom, de prioriteras i snart sagt varenda fråga.
Precis, och... Absolut, han har helt rätt. Och framförallt är det här att den här strukturella välviljan är så missriktad. Mm. Den är negativ både för de etniska svenskarna och för andra. Det finns ingenting bra med att vara tolerant mot intoleranta. Och liksom gå med på galna undantag. Alltså, finns det inga principer längre? Jag tänker på det här också med att folk har så svårt att greppa saker som yttrandefrihet, du vet Ingrid, och alltså principiella regler. Varför en regel måste gälla i alla situationer, varför man inte kan hålla på å ena sidan och andra sidan med det här ständiga relativiserandet.
Ja, nej, det är ju väldigt svårt. Det är ju liksom 10 000 kronors frågan. Varför har just svenskarna kunnat hjärntvättas så här? Och liksom, han skriver ju faktiskt här att den som talar om att Sverige skulle vara strukturellt rasistiskt måste faktiskt presentera hållfasta belägg. Det som faktiskt går att påvisa i Sverige är motsatsen. En strukturell välvilja som hundratusentals människor utövar genom att utbilda, vårda och försörja även människor som inte har rätt att vistas här. Det är ju totalt, alltså detta är ju saken i ett nötskal. Det är precis det Luai visar, att ja, men vi har ju fått lära oss att säga att mångkultur är jättebra, och det är vi älskar och mat och dans, och det är ju kul, men försök inte pracka det på oss. Men de förstår då inte att det är ju exakt det som kommer att hända. Ju färre svenskarna blir i Sverige, desto svårare blir det för oss att via demokratiska val se till att vi får behålla de lagar vi har och göra dem bättre dessutom. Utan ju fler människor som har islam som sin ideologi, desto närmare kommer vi sharia-staten. Och då kan ju de sitta där och säga: oj, vi såg det inte komma. Vi var naiva.
Ja, och det är det här också. Jag tjatar vidare om det här med principer. Att man hamnar alltid på ett sluttande plan när man börjar kompromissa. Nu menar inte jag att man ska vara galet rigid i precis varenda givet läge. Men just att hålla på vissa liksom, vi kan jämföra med amerikanska konstitutionen då, First Amendment och så vidare, där är det väldigt tydligt vilka grundprinciper som gäller i USA, och det kanske är för att inte vi är lika tydliga i vår grundlag, jag vet inte, eller för att svenskarna inte har den. Jag vet ju, när jag själv bodde i USA så blev det väldigt tydligt, jag och de andra svenskarna som jag umgicks med där var så otroligt naiva inför liksom rasmotsättningar och sådana grejer. Vi hade inte en aning. Vi kom dit och bara, men vi är ju snälla, och så, vi fattade ingenting, och det är utgångsläget för svenskarna, skulle jag säga, att man är naiv och godtrogen och tänker sådär bamse, att om jag bara är snäll så kommer andra vara snälla och sådär. Och vi tror att det alltid är, om man bara har den, bemöter andra människor på det sättet, så har ju inte de någon anledning att vara elaka mot mig.
Nej, och jag menar, vi hade ju kunnat leva kvar i denna naivitet om vi hade haft politiker som inte hade fullständigt öppnat alla slussar, utan hade sagt så här: nej, här i Sverige kan man inte vara gift med mer än en person. Barn får inte vara gifta. Ni får därmed inget uppehållstillstånd. Då hade man visat tydligt, och då hade ju inte alla dessa horder, miljoner människor kommit hit. De kommer ju hit för de vet att de får göra som de vill. Och vi till och med betalar dem för att göra som de vill.
Ja.
Och då är ju då frågan, idag är det tydligen just nu så sitter sossarna tillsammans med de borgerliga partierna, så kallat borgerliga partierna, och försöker komma fram till en slutuppgörelse om migrationen.
Nej, migrationssamtalen brutna kom precis innan vi började spela in. Stefan Löfven säger M har inte velat kompromissa. Aftonbladet har rubriken "Migrationsförhandlingarna mellan S och M brutna. Valde att lyssna på den gröna elefanten i rummet." Och precis som jag sa, Ingrid, de vill uppenbarligen inte ha regeringskris, trots allt, sossarna och nyval nu.
Nej. Okej, ja, det var ju intressant. Men det som hade hänt redan innan dess var ju att Sverigedemokraterna, de höll presskonferens där de sa att de inte tänkte skriva under på någon, om det nu hade blivit någon överenskommelse. Och det var ju väldigt, väldigt bra, för att vi var ju rädda att de skulle bli helt tandlösa om de förlorade denna fråga. Och det som nu då händer, det kan man ju hoppas, är att Moderaterna och Kristdemokraterna, kanske även Liberalerna, vem vet, alltså att de istället går ihop om ett motalternativ.
Ja, alltså, vi kan ju ta det här med SD. Heja Jimmy, skrev jag till dig innan vi började idag. Migrationssamtal har brakat samman, skriver Sydsvenskan också nu då. Nej, Åkesson gick ut då och berättade att nej, det här går inte, och vi kan inte, de vill att, alltså de begär kompromisser som är helt omöjliga för Sverigedemokraterna att gå med på. Åkesson uppger att de har varit beredda att kompromissa om vissa saker, men inte om andra. Till exempel anhöriginvandringen har SD inte velat kompromisser. Så att, och du, som sagt, du och jag har ju hoppats på detta, att de hellre skulle lämna. Och, men då sa också Åkesson att tyvärr har de inte heller, inte heller riktigt kunnat komma överens med M och KD. Även de står för långt ifrån SD i viktiga frågor, sa han precis innan vi började spela in idag. Så det verkar inte riktigt finnas. Men det är klart, är det lämnar sossarna nu och det är enda som står till buds är att förhandla med SD, så kanske situationen är en annan.
Ja. Ja, det får vi hoppas. Och jag, som sagt, jag förstår mig inte på Socialdemokraternas taktik här. Därför att vad vi trodde var ju att de ville nu visa att vi ska ha en stram invandringspolitik, så att de skulle få tillbaka gamla sossar. Men nu viker de alltså ner sig för Miljöpartiet. Och så, vart vill de komma med denna taktik? Jag förstår det faktiskt inte.
Kan det vara så att sossemaktpartiet vill klamra sig kvar vid regeringsmakten över allt annat, och när de fick klart för sig att Miljöpartiet faktiskt kunde tänka sig att spräcka regeringen, så backade de?
Ja, så kan det ju vara. Och så hoppas de att när det har gått 2 år till så kommer folk att ha glömt detta när vi har ytterligare 300 000 eller någonting nyanlända.
Ja, jag menar,
och det tokiga, här sitter åtminstone Sverige, alla svenska partier, och diskuterar hur man ska kunna få stopp på invandringen, eller åtminstone kraftigt minska den. Då går FN ut och kräver av Sverige att vi ska ha mer invandring. Det är någon Filippo Grandi, han är chef för deras flyktingavdelning. UNHCR. Han ser med oro på den så kallade migrationsuppgörelsen i Sveriges riksdag och anser att den svenska invandringspolitiken redan är för restriktiv. Att göra den ännu stramare vore farligt, hävdar han. Vad är det för fel på FN? Jo, alltså jag tror att det är så här. Detta har jag länge misstänkt, men det var ju en sån konspirationsteori. Jag säger det ändå. Att jag tror att FN valde ut Sverige, alltså att globalisterna som är de som styr FN, valde ut Sverige medvetet. För vi var det mest homogena landet och hade den mest troskyldiga befolkningen. Väldigt snälla människor som är auktoritetstrogna och så. Och så sa de så här, okej, låt oss se hur lång tid det tar att göra svenskarna till minoritet i deras eget land.
Ja. Ja, absolut, och det, jag menar, vi är väl ganska överens om du och jag i alla fall att vi tycker att tror att FN är den ultimata globalistorganisationen. EU är en annan i den genren, men jag tror inte ens EU är i nuläget intresserat av inflöde på den nivån som har varit. Nej. Därför att det riskerar, om inte annat så av rent egenintresse, och det riskerar att spräcka unionen.
Ja, och jag tror att de är ju mest intresserade av en federation. De vill att Bryssel ska styra Europa, men jag är inte helt säker på att de vill att FN ska bli världsregering.
Nej, precis, exakt. De vill att EU ska bli regering över Europa.
Ja. Ja.
Men, och helst med så lite insyn som möjligt. Men,
därför att man kan ju fråga sig, varför är han så bekymrad över Sverige? Varför Danmark har mycket strängare politik? Finland, Norge, massor med länder har mycket strängare. Alla länder i Europa har ju strängare invandringspolitik än vad vi har. Nej, men det är ju just för att Sverige är deras projekt, deras pilotprojekt. Och han säger också någonting om att ja, det får ju inte, det skulle kunna smitta av sig på andra länder om Sverige nu blir strängare.
Ja, som jag sa inledningsvis i det här gattet, så skrev jag vän Gudmund Bragason en liten krönika redan i lördags på temat krossa FN, och där FN får sig en jäkla släng av sleven av Gudmundur. Han tycker ju som vi att det är en skitorganisation som är helt genomkorrupt och att den möjligen hade någon typ av existensberättigande när den kom till i slutet av andra världskriget, men att eftersom då fanns det 51 medlemsstater från början och det var ju då demokratier nästan bara i alla fall, och nu är det 193, och det innebär att det är ett stort antal skurkstater som har ohemult mycket inflytande. Och det är bara att kolla på, de har liksom satt Saudiarabien i sitt kvinnoråd och sådana grejer. Det är rena skämtet för guds skull.
Ja, visst är det det. Och det är märkligt att så få ser det. Men då kommer vi tillbaka till det här med hur mainstream-medierna fortfarande påverkar och hjärntvättar svenskar. Det här hatet mot Trump, det är ju naturligtvis mest glödande i USA bland deras mainstream-medier. Men svenska mainstream-medier ligger inte långt efter. Vi kan se liksom, du vet, rubriker som i DN: Donald Trump hade rasismen i blodet redan från början. Alltså det är rena fantasifoster. Men hur de hela tiden vinklar det på det sättet, och framförallt tv-nyheterna när de plockar ut en pytteliten bit där kanske Trump skojar om någonting. Men vi får inte se vad sa han före, vad sa han efter, i vilket sammanhang gjordes det här uttalandet. Så att alltså vanliga normala svenskar som jag inte menar är korkade eller så, de är helt övertygade om att Trump är jätteknäpp i huvudet. Han är galen, han är maktfullkomlig, han kommer att förstöra USA, och dessutom är han dum i huvudet. Korkad.
Ja, jag skickade ju någon stjärndom till dig häromdagen med ett exempel på detta. Vi ska väl se om vi kan få fatt i den och lägga upp den så ni kan se den. Men det var från Aftonbladet i alla fall, som påstod någonting i stil med att Donald Trump, ja vad stod det? Nu tror man att han kommer att fuska, blanda in militären i valfusket eller något sånt där. Helt totalt galen uppgift, och som de lägger fram utan att redovisa då vad källan är. Och källan är då en demokratisk politiker som naturligtvis har all anledning att inte tala väl om Trump. Men det stod, nu var det en låst artikel, men det stod ingen, det framgick inte alls av rubrik och ingresser. Så att det är så ohederligt. Både du och jag som har jobbat så länge inom mainstream media vet ju att, för folk är kanske avtrubbade med det här laget och tänker att ja, men det är väl så man gör, man vinklar saker. Alltså enligt pressetiska regler så ska man inte göra så här.
Nej.
Alltså.
Nej. Givetvis inte. Och det är det med att de är alltså så uppfyllda av sitt hat mot Donald Trump. Och jag menar, nu är ju du och jag vakna och vi dessutom ser hur de manipulerar folk, eftersom vi är journalister själva och har varit inne i den svängen. Men det har ju slagit mig nu att det här är ju inget nytt fenomen. Alltså visserligen har de blivit värre och värre. Men jag minns ju när Ronald Reagan var president. Han framställdes ju som en liksom skjutglad cowboy. En gammal Hollywood-kändis. Och jag var helt övertygad om att han var helt dum i huvudet. Och varför var jag det? Hade jag lyssnat på vad han sa? Nej, jag lyssnade på svenska mainstream-medier. Och nu har jag sett en massa tal av Ronald Reagan. En fullständigt briljant politiker.
Ja, precis. Och vi snackade om det också då häromdagen, att detsamma gäller ju Margaret Thatcher, som ju i många ögon har fått blivit återupprättad efter sitt frånfälle och sådär. Men det var ju också som vi konstaterade att skillnaden mellan nu och då är framförallt att nu har folk åtminstone en möjlighet att själva ta reda på fakta. Om Trump håller ett tal till exempel, så kan man se det i oklippt version på nätet. Några sådana möjligheter hade man ju inte när Reagan och Thatcher var verksamma. Och därför var man ju helt utlämnad till mainstream mediernas lögner och godtycke. Det känns hemskt att säga det här om sitt eget, sin egen yrkeskår. Men alltså, ja, just vad det gäller Trump så är de totalt, alla hämningar har släppt uppenbarligen.
Ja, och jag tror ju, alltså när det gäller du vet, amerikanska mainstream-medier, så är det ju så att de vet ju, de har ju förstått att nu inte minst sedan Ghislaine Maxwell greps, att hela det här korthuset riskerar nu att falla samman. Och väldigt många högt uppsatta personer, mediemoguler, de som äger mediebolagen, kommer att dras med i denna enorma skandal som jag ser framför mig. Mm. Och då är ju deras jobb i fara. De kan ju inte fortsätta sitta där och bara påstå saker rakt ut i luften och liksom... Ja, var aktivister och så. Och jag tror att svenska journalister känner av det här också.
Ja, det handlar om rent egenintresse med andra ord. Men nu var det ju då 4 juli här i förrgår och det är ju USAs nationaldag. Och Trump höll ett väldigt, väldigt bra tal på Mount Rushmore. Mm. Som har fått mycket, mycket beröm. Magda Gad, som tydligen har blivit helt knäpp, skrev en massa konstiga saker på Twitter. Jag ska hitta en länk till det åt er. Bland annat så hade hon synpunkter på att Mount Rushmore, det var ju då indianmarker. Och indianerna var väldigt upprörda för att Trump stod där och pratade om USA. Mitt i deras liksom nation. Och så. Och hon hade andra konstiga invändningar också. Men det verkade ändå råda ganska bred konsensus bland de flesta vettiga bedömare att det här talet var bra.
Ja, och det var verkligen fantastiskt bra. Men jag ska också säga det att jag såg någonstans idag att Obama var ju också där när han var president. Det är tydligen ganska vanligt att man åker till just Mount Rushmore. Och då beskrev medierna det som ett fantastiskt, imponerande tal. Och folk älskade att han kom dit och så. Så det har helt att göra med vem det är. Så det är inte det att inte presidenter brukar vara där 4 juli. Nej. Och nu var detta den 3 juli. Han liksom inledde 1 juli-firandet.
Ja.
Redan den 3. Och vi ska se ett litet klipp där han pratar om det här, den nya vänsterextrema fascismen som har vuxit fram.
In our schools, our newsrooms, even our corporate boardrooms, there is a new far left fascism that demands absolute allegiance. If you do not speak its language, perform its rituals, recite its mantras, and follow its commandments, then you will be censored, banished, blacklisted, persecuted, and punished. It's not going to happen to us. Make no mistake, this left-wing cultural revolution is designed to overthrow the American Revolution. In so doing, they would destroy the very civilization that rescued billions from poverty, disease, violence, and hunger, and that lifted humanity to new heights of achievement, discovery, and progress.
Ja, och han sänder ju här ett väldigt tydligt budskap till skolorna, universiteten och medierna att det här kommer, ni kommer inte att lyckas med detta.
Nej, precis. Mycket bra att han är tydlig med det, och jag såg i flera svenska mainstream medier så la man liksom fram det här med varnar för vänsterextrem fascism som att det var någonting otäckt att han varnade för det.
Det finns ju inte, det förstår väl alla människor att det finns en vänsterextrem fascism. Det här är ju tecken på att han är galen.
Ja, jag tror att så det hade varit bra om fler människor blev varse vad Black Lives Matter är för slags organisation. Att det är, du och jag har ju pratat om det på den flera gånger, men att just det här att det är ju inte primärt en organisation som är bekymrad över svarta människors liv. Det är en väldigt vilseledande namn de har, därför att det är en marxistisk kamporganisation. Mm. Det är det handlar om, ingenting annat. Och de kommer, precis som alla sådana organisationer, när de väl har utnyttjat sina nyttiga idioter, så kommer de att hänga dem från lyktstolparna som alla andra har gjort, som islamisterna gjorde i Iran, som kommunisterna gjorde i Sovjet. Alltså.
Ja, och jag menar, nu har det varit 2 grejer här under helgen. Dels en liten 8-årig svart flicka som blev skjuten. av svarta för att hon var i vägen någonstans. Och sen var det också någon bil som körde rakt in i någon folkmassa som just var någon sån där Black Lives Matter. Då blev det först jätterubriker. Men då försvann när det visade sig att föraren av bilen var svart. Då skriver vi inte om det längre.
Då ändrade de rubriker så. Rita Panaho, vår australiensiska favorit, skrev det på Twitter. Då var det istället bilens fel. Då ändrade de rubrikerna till lyxbil körde över svart flicka.
Oh.
Okej. Okay. Ja, nej, alltså en annan då snackis under den här 4 juli firandet, det var ju att Trumps fru Melania hade en väldigt speciell klänning på sig. Mm. Och för er som tittar på videon så kommer jag lägga en liten bild här av Melania. Det är en väldigt snygg klänning tycker du och jag. Det är designern Alexander McQueen som har gjort designen i samarbete med konststudenter.
Mm.
Anledningen till att vi tar upp detta är därför att vad händer då? Hon har den här lite ovanliga men som vi tycker snygga klänningen på sig. Det utlöser en våg av så total förakt och hat bland alla alla som är emot Trump, så att det liknar ingenting. De hånet mot henne på Twitter saknade motstycke skulle jag säga. Folk hävde ur sig den ena kränkande saken efter den andra. Det stod liksom inte alls i proportion till att de som tycker att klänningen är ful kan ju få konstatera det, va? Men det var liksom...
Nej, men det var ju, grejen var ju att de här bilderna, alltså, de är ju handmålade utav de här konststudenterna och det är tydligen barnteckningar från början. Då var det någon som skrev så, Melania hade tagit på sig en vit klänning men Trump hade tråkigt på Air Force One så han tog en svart spritpenna och ritade på hennes vita klänning.
Ja.
Och sen rullade det runt. Flera människor liksom gjorde samma uttalande.
Ja, och jag kom att han var en tönt som satt och ritade på sin frus klänning. Ja, nej, alltså jag kommer ihåg när han precis hade blivit vald så var ju också det här näthatet i full sving och de har varit på henne mycket, men de var även då på Trumps yngste son Barron och kallade honom för autist och en massa annat. Alltså det här säger det mesta om de här människorna. Om nu Barron Trump är autist, är han en sämre människa då eller?
Ja, precis. Och är det någonting man ska hänga ut honom för? Alltså det visar exakt som du säger vilka fruktansvärt elaka mobbare det handlar om. Och de skiter fullständigt i vem de gör ner så länge de tror att det påverkar Trump och folks känslor kring Donald Trump.
Exakt, och nu kommer vi in på det riktigt intressanta här, nämligen vad kärnan i det här hatet är. Jo, det är, tror Ingrid och jag, att Trump försöker göra en massa saker som de inte är intresserade av, globalisterna. Han har ju redan gjort någon slags omgörning av Federal Reserve, den amerikanska riksbanken som ju är privatägd av någon fullständigt obegriplig anledning, och se till så att de rapporterar direkt till honom som är första liksom steg för att bryta deras ganska orimliga makt över den amerikanska ekonomin. Och det gillar de ju inte såklart, de här människorna vill tjäna pengar till vilket pris som helst. En annan sak är det här med hydroxyklorokin som Trump tidigt sa var bra och som han sen sa att han själv har tagit under en längre tid i förebyggande syfte och sådär. Då var det världens sämsta. Och sen att folk hade tagit då kinin som det handlar om i grund och botten, den här malaria-medicinen, i, vad ska vi säga, 80 år utan några större biverkningar. Så
det var livsfarligt. Det var fullständigt livsfarligt. Alltså, vi kan ju läsa de svenska reaktionerna som samtiden förtjänstfullt har sammanfattat. Aftonbladet, expert om Trump-uttalande, oseriöst. Expressen, Trump kan dö av malaria-medicinen hydroxyklorokin. SVT, Malariamedicinen hydroxyklorokin som USAs president Donald Trump har fört fram är kopplat till ökad risk för att dö hos patienter med covid-19. Sveriges Radio. Trump föreslår malariamedicin trots bristande underlag. Och så kom ju den här fake-studien som publicerades i The Lancet där de fick vatten på sin kvarn. Oh, det var livsfarligt. Folk hade dött i parti och minut. Sen fick de ju dra tillbaka den för den var ju inte korrekt. Och nu tvingades häromdagen, tvingades till och med CNN gå ut och säga att ja, ny surprise study, alltså de är förvånade, har nu visat att det är väldigt effektivt att ge hydroxyklorokin till covid-patienter innan de blir allt för sjuka, vilket vi har sagt i detta program i månader. Det är det handlar om, du måste sätta in denna superbilliga, väldokumenterade medicin i tidigt skede.
Så är det ju. Och det intressanta att notera där då är att du ska inte tro att de gör någon retraction när jag är där med mina engelska
ord. Att de drar tillbaka.
Att de rättar sig. Utan de låtsas bara som att åh, det har kommit en ny studie och vi har inte sagt någonting annat tidigare. Utan så här, väldigt ohederligt.
Och vad de faktiskt har gjort är ju att de har förhindrat en massa amerikaner och svenskar och fransmän och vad det nu är för någonting. Att få den här medicinen som hade kunnat rädda deras liv.
Absolut, absolut. Och här kommer vi, återknyter vi till det här med då globalisterna och deras pengar. Hunger, att det man har velat föra fram istället är den av allt att döma ganska verkningslösa medicinen. Remdesivir som kostar 10 000 kronor dosen. Istället för, då kan man jämföra med hydroxyklorokin som kostar ungefär 10 öre dosen. Så förstår ni att det ena är jätteintressant för läkemedelsindustrin. Det andra, not so much. Och ja, jag har ju då skrivit om globalistperspektivet av allt det här i min artikelserie Eliternas hemliga perversioner. Som tar liksom avstånd i ja, vad ska vi säga, Eyes Wide Shut, sexfester, orgier, perversioner då, och fortsätter in i det här att man använder de här festerna och utsvävningarna som utpressningsmaterial. Det var ju bland annat det som Epstein höll på med. Men också för att liksom dra in folk i ett sammanhang där de blir moraliskt korrupta.
Ja.
Och att, jo, vare sig man tror på liksom den här luciferianska aspekten av det eller inte, så att de är någon typ av satanister. Jag tror att många av dem tror inte på den andliga aspekten av det, utan de är med i det här för att det är som att vara med i en hemlig klubb liksom, och man får olika fördelar av att vara med. Och sådär. Och det har inte så stor betydelse, därför att det som har betydelse är att det finns en liten klick människor som är bland de här invigda, och de är oerhört mäktiga och de hatar Trump för att han är visserligen väldigt rik och väldigt mäktig, men han är inte en av dem.
Nej, han har aldrig låtit sig lockas in i det här, därför att han i grunden är en moralisk och bra människa. Om de hade föreslagit för honom, oh, vill du vara med och sätta på små barn och plåga och tortera dem, så hade de ju fått en smäll på käften.
Ja,
och det är just det han har ju gjort. Du skriver ju om det liksom här, om att han har ju faktiskt redan gripit tusentals pedofiler med sexringar och sånt där. Så att vi ska bara åt den riktiga toppen, och det är det vi kanske kommer att göra nu med Ghislaine Maxwells vittnesmål.
Både du och jag ser ju Trumps hand bakom det här med Epstein-affären och allt det här. Och ja, för det är ju också så här med Trump att han är, vi har sagt det innan men jag säger det igen, att han är väldigt glad för kvinnor, men han är helt nykterist och han har lite sådär Aspergers drag skulle jag säga, va? Så att han är nog en väldigt svår människa och vad ska man säga, korrumpera, tror jag.
Ja. Han har redan så mycket pengar så att det finns ingenting, de kan inte liksom hjälpa honom. Tvärtom är det ju så att vi är lite inne på, eller jag jag är lite inne på i alla fall att den här Q, den hemliga Q som jag tror är ett team av högt uppsatta militärer. Och att det kanske till och med var de som kom och bad Donald Trump om att ställa upp som president och visade upp verkligheten för honom. Detta är vad globalisterna gör. Du är den enda som kan dränera träsket. Mm. Och någonting väldigt intressant hände ju här nu igår, tror jag det var. Nu vet General Flynn, som ju nu äntligen har blivit frikänd från de här galna misstankarna. Han har ju ofta sagt vara en av IQ-teamet, eller det är många som tror det i alla fall. Och nu hade han lagt ut en liten film på Twitter där han och hans familj svär den här trohetseden. Mm. Och då avslutar de det med att säga "Where we go one, we go all."
Wow, vilket ju då...
gången han har använt det uttrycket, och det är ju Qs mest berömda uttryck. Varspråk.
Ja. Ja, precis. Och det finns mycket att rota i här. Men det man behöver veta är framförallt att det här fullständigt rabiata hatet mot Trump, det bottnar ytterst i att de globalistiska eliterna är skraja för att han ska inskränka deras makt. Eller kanske rent av låta gripa dem eller sådär. Va? Så att...
avslöja dem och exponera dem, och det är ju det allt det här handlar om. Show, don't tell. Du kan inte bara gå ut och berätta. Jag menar, hur många har inte du försökt övertyga om detta när du satt dig in i, när du skrivit den här artikelserien och liksom till och med din egen man trodde att du hade blivit koko. Det är väldigt svårt att ta till sig, och det är det som gör att de har kunnat hålla på ostört i så många år. För vanliga människor kan inte föreställa sig att det finns sån ondska. De slår det ifrån sig och säger till och med så här: nej, men om det är så, det vill inte jag veta. Jag vill ha mitt liv, jag vill ha mina barn och jag vill ha mitt jobb, och jag vill inte veta om sådana hemska saker. Det är exakt det de lever på.
Så länge det inte händer mina barn någonting så skiter jag i andras ungar. Ni har säkert sett ganska mycket bilder på Trump tillsammans med Epstein och Ghislaine Maxwell som är tagna på olika fester. Och då vill jag bara säga apropå det att notera nu att alla de här bilderna är väldigt, väldigt gamla. Och det har att göra med att Trump och Epstein blev ovänner för rätt många år sedan. Mm. Jag tror det var åtminstone 20 år sedan någonting som Trump bland annat slängde ut Epstein från sitt spa-lyxhotell Mar-a-Lago därför att han just stötte på minderåriga flickor, vilket Trump inte accepterade. Så det är liksom, det går jättelångt tillbaks i tiden. Och just fundera på varför de matar ut de här bilderna på Trump hela tiden med Epstein istället för bilder på Epstein och Clinton till exempel, som ju hade ett mycket, mycket närmare förhållande uppenbarligen. Mm. Fundera på det.
Ja, det var bra slutord där.
Ja. Jaha, Ingrid, då knyter vi ihop säcken för idag. Vi vill som vanligt uppmana alla som har gillat vad de har sett och hört att stötta oss. Mm. Och hur gör man det?
Jo, man gör det genom att gå in på vår hemsida ingridomaria.se, och där hittar man då swishnummer och bankgiro, och man kan också använda Donorbox och gärna då bli månadsgivare. Och jag ska säga det att vi... i fredag så sa vi ju det att swisha en hundring till program nummer 100.
Just det.
Och det redovisar vi ju på fredag. Men jag kan säga att det har redan rasslat in en hel del hundringar. Så fortsätt gärna med det. Swisha en hundring till program nummer 100.
Mm. Även ni som kanske inte brukar bidra kanske kan tänka er att swisha en hundring till program nummer 100 som kommer på fredag. Ha nu en underbart trevlig vecka allihop. Så ses vi och hörs om några dagar.
Gud välsigne er.